Fan Sebastian, har du hängt med hela den här soppan med Özil och Kina och sånt där?
Ja, alltså man kan ju inte riktigt missa det. Alltså. Gud vad infekterat och jobbigt. Liksom.
Alltså så många som ger sig in i det också och tycker och tänker hit och dit.
Ja, du såg väl det att han, Trump, hantlangaren, utrikesministern.
Pompeo.
Han gick ut och twittrade och sa liksom så här, jag stöttar Özil. Och...
Va?
Ja. Nej, men alltså...
Fan vad sjukt.
Jo.
Det är så jävla tydligt att man inte väljer sina allierade. Alltså.
Nej, det gör man verkligen inte. Och på det temat, här i studion, Noah Backner, hej.
Hej.
Rush är tillbaka, Sportexpressens Premier League-podcast med, ja, ni hörde rätt, Noah Backner.
Jag är förvånad över hur hårt klippt det här verkar vara, för att när vi pratade vidare nu efter introt så tänkte jag att så här, det här, nu har vi väl börjat spela in. Men du tar, liksom, tar ton, harklar dig som att så här, nu är min radioröst
tillbaka. Du har så låga tankar om den här podden, att nej, du tror att nej. Vi bara sätter på en mikrofon, spelar in vilken skit som helst i en timme och 25 minuter och sen bara slungar ut det till lyssnarna.
Vem gör inte så när de spelar in en podd?
Nej, inte vi, va? Vi har liksom ljudeffekter och efterarbetet som det här. Du hör ju vilket produktionsvärde.
Ja, det gjorde.
På den här ljudeffekten som precis lät.
Verkshöjd är ett nyckelord i vår verksamhet.
Släng till in en till, Kim, så för att verkligen trycka upp det ansiktet på Noah.
Nej, men det syns i lyssnarsiffrorna att det här är en förberedd podd, verkligen.
Mm. Ja, låt oss inte... Som sagt, vi kommunicerar inga siffror. Kommer aldrig göra det.
Det är en pågående...
Vem finansierar den här podden? Det kan ni tyvärr inte avslöja heller.
Vad ni? Du är en av oss. Du kallar oss för ni. Noah Backner, mest känd från Kick & Rush.
Vi är lite som Kvartal. Så här. Ja. Vägrar avslöja vem som ligger bakom. Ja.
Kick & Rush-medarbetare Noah Backner. Vad händer i ditt liv?
Jag spelar in poddar.
När du inte spelar in Kick & Rush, vilket du ägnar mesta tiden åt. Ja. Vad händer annars?
Ja, just nu sitter jag har suttit och läst väldigt mycket om Özil och Kina.
Mm. Ja, inför Kick & Rush, va? Podden, va?
Exakt,
ja,
exakt. För att komma hit förberedd.
Ja. Petter Lanén, du också här.
Ja. Ja, jag har inte läst mycket alls.
Nej, du är ju analfabet, hört. Nej, va?
Med tanke på att du är så här manusstyrd av dig. Det har gått runt en tweet i dagarna där någon... Alla retar personer som har lagt upp den. För det är någon sorts screenplay-konto som typ läcker upp klassiska filmscener i 50% av rutan. Och sen är det liksom en scrollande manus under.
Ja.
Och där, från den här marriage story. Där de har skriker på den här en scen. Mm. Och är så här, bara hyllar det här kontot och hyllar det faktum att skådespelarna inte improviserade dialogen. Utan det fanns ett manus.
Mm.
Och alla ska häckla dem för att det är en millennial som inte förstår att
manus
dialog
finns.
Ofta är baserat manus. Du som är väldigt manus, gillar manus väldigt mycket och inte vill prata spontant, och hur gillade du det där? Alltså
att, jag kan inte svara, för Kim Wirsén har inte haft med det här i mitt manus. Han gav inte mig frihet att tycka någonting om det.
Nej, okay.
Så vi tar det i nästa avsnitt, så kan han skriva någon så här lång Aaron Sorkin.
Sebastian febrilt går igenom sina papper. Hade vi nått Marriage Story?
Marriage Story!
Oh, Adam Driver! Nej, det var någon Star Wars-grej. Fan.
Tyvärr, det går inte nu. Men jag återkommer nästa avsnitt där Kim Wirsén ska slakta dig verbalt och jag ska läsa upp det. Kiblom Kimmy var gärna bakom allt.
Ja, det är the mastermind.
Följ honom på Twitter.
Kort innan vi går vidare. Hade det inte varit mycket mer imponerande om det hade varit improviserat?
Ja, den dialogen.
Ja.
Ja, det är det som är sjukt att de höjer upp det faktum att skådespelarna hade lärt sig sina lines utantill.
Ja.
Så här, visst är det imponerande?
De
improviserar inte ens. Det är så här bra.
Magiskt. Man har ju låga tankar om de där människorna. Och apropå låga tankar om människor. Ja. Våra lyssnare kanske vill höra lite om Premier League.
Ja, men take us away, Mr. Manus.
Ja, och återigen, apropå manus, så hade ju ni en manusenpunkt innan, nämligen att Arteta till Arsenal, som verkar vara i princip helt klart, kanske till och med är klart 100% officiellt när vi spelar in det här, då får ni ha överkände med det. Men det är ju klart. Så,
ja, det är det ju inte. Vi har ju täckning i studion. Vi ser ju att det inte är klart.
Ja, men det är ju klart.
Ja, däremot när avsnittet publiceras kanske det är...
Det är precis så.
Nej,
när
vi spelar läser
in det inte manus.
Nej, du sa när vi spelar in. Skitsamma.
Anyway. Så här. Ni tyckte inte att det skulle vara en egen punkt. Jag lade in ett veto mot det jag sa. Är ni helt galna? Det ska vara en punkt. Och nu ska ni prata om det. Vad tycker ni? Jag tvingar er att säga ert om det.
Vill du börja?
Nej, du kan få börja.
Ja, men så här. Någonstans. Om Arsenal menar allvar med att de ska liksom bygga om kring Arteta. Mm. så kan jag i alla fall uppskatta någon slags tanke och självinsikt i att allting vi har gjort hittills har funkat så fruktansvärt dåligt och vi måste börja om. Mm. Kan man liksom hänge sig den idén och att Arteta har det som krävs för att bli en stortränare, det är ju få assisterande, det har vi varit inne på tidigare, som har lyckats ta det här klivet bara så. Men någonstans så kan jag väl uppskatta ambitionen i alla fall att inte ta en mer namnkunnig Sam Allardyce bara för att reda upp det här, utan faktiskt tänka långsiktigt.
Noah Buckner, du har ju tidigare varit kritisk i den här podden som är din huvudsyssla mot att man plockade in Ole Gunnar Solskjær, också en före detta klubbikon, om vi ska vara snälla mot Arteta och kalla honom klubbikon, med ganska begränsad tränarerfarenhet. Vad tycker du att det här skiljer sig? Är det här lika dumt eller finns det någonting som gör det här lite mer bright, va? Än Solskjær tillsättning?
Alltså det är väl, jag tycker väl samma sak som de använder Ljungberg som interimtränare, att skillnaden är att Solskjær var inte ett carte blanche på något sätt, utan Solskjær hade misslyckats i Cardiff och han hade
monumentalt
varit, han hade varit första tränare i Molde i Norge och gjort bra från sig i början på 2010-talet, men inte lika bra på slutet. Och det var liksom sådär att det fanns ändå en aktie att förhålla sig till i hans fall som huvudtränare. Du hade lite underlag att gå på, och att stora felet United gjorde var kanske inte att sätta in honom som temporär lösning, utan att framförallt vilseledas av den här början, inledande grejen då. Och sen är också Manchester United en större och rikare klubb än vad de hade kommit tvåa i Premier League året innan, hade en spelartrupp av helt vansinnigt mycket talang som Mourinho hade maskerat potentialen på.
Låt oss inte, jag tyckte inte att den truppen var väsensskild talangen i Arsenals trupp nu.
Ja, det tyckte jag ändå. Ja. Men det kan vi tycka olika om. Ja. Det är inte så väsentligt. Men för om man kollar på Arsenal då, så är det liksom snarare flera år av stadig nedgång på något sätt. Där det är inte lika mycket att förlora. Jag upplever inte att det är lika stor maskerad potential på det sättet. Och skillnaden på Arteta och till exempel Solskjær är ju att Arteta är precis som Ljungberg, ett helt oprövat kort. Det finns ingenting att gå på. Det som talar för honom är att han har jobbat nära den mest innovativa och progressiva tränaren i världen och rimligen borde ha komma med någon sorts idébank som liknar Guardiolas. Att han har, känns som att han har groomats för den här typen av jobb väldigt länge, och därtill då var en spelartyp som liksom, ja, det är alltid så här konstiga vad ska man kalla det för, konstiga paralleller att dra, att Arteta var en tänkande, spelbegåvad mittfältare.
Han var väldigt flexibel mittfältare som spelade och, över hela.
Så precis, såg ut att förstå fotboll liksom, väldigt mycket. Och då kan man dra slutsatser av det. Med det sagt, så att han direkt får ett permanent kontrakt i en så stor klubb som Arsenal, håller jag som märkligt. Alltså.
Jag tycker att du har rätt på ett sätt. Men det som skiljer, den viktigaste skillnaden som jag tycker jämfört med Solskjær, det är ju att Arteta liksom var ju en av två toppkandidater att ta det här jobbet redan efter Wenger. Mm. Och har varit på intervju innan, var troligen Raul Sanlehis favorit till att börja med, innan den mycket fina mannen Ivan Gazidis kom in och sa Emery istället, innan han drog till Italien. Så de har ju liksom, om de inte har groomat honom, så har han ändå gått på en audition sen tidigare. Han har fått lägga fram sin vision. Han är inte bara någon liksom de plockar fram som ett coolt ansikte, som ett oprövat kort för att liksom få till en spännande rekrytering. Utan det här är ju en tränare som de faktiskt har liksom haft spaning på ett tag. Men sen...
Jo, men det gör inte honom mer beprövad. Nej. Att man har kollat på honom länge.
Nej, men det gör det inte. Men det gör ju också kanske att man kan ha lite mer förtroende för processen som ledde fram till att man anställer honom. Ja. Jag håller med, det är en superchansning. Det är en superchansning.
Men jag, man också måste kolla vad som appellerar till de här. Alltså jag vill ju tro i Arsenals fall då, jag litar inte på att klubblingen har gjort så här, men om man har goda, höga tankar om Arsenal så är det att i första hand att Arteta har en programförklaring som håller. Att han har en metod, så här ska vi spela, det här tror jag på, så här ska det funka, löpa som en röd tråd genom rekrytering, genom ungdomsfotbollen, alltihopa i Arsenal. Att han kommer in med ett blueprint för hur det här ska gå till. Och en oprövad tränare med en utstakad metod och idé om hur det ska funka, det har jag mycket lättare att förstå än som det verkade i framförallt Solskjær med Manchester United-fallet då, där allt handlade om de här tomma klyschorna mer eller mindre. Ja. Och att han var en sorts flört med ett väldigt framgångsrikt förflutet om man skulle återställa klubben till det. Men han var liksom arketypen av en sån här DNA-tränare.
Ja, det hade ju varit att ta in Henri nu. Ja. Eftersom
eller Vira. Nu är Vira lite mer underlag, men jag menar precis så resonerar jag också. Och där får man väl lite mer förtroende för att detta.
Ja, och om man tittar på liksom spekulationerna som är liksom bredvid själva bara Arteta till Arsenal, så sägs det ju att han vill ta med sig en kille som heter Sam Fagbemi som är...
Svär inte den här podden, okej. Okay.
Och han har hand om Citys scouting-strategi in the south. Lite oklart även
vilket
för mig.
Vilket south?
Södra England.
Ja, alltså
han är nere och ryr runt i Southampton.
Ja, exakt. Ja. Där har han koll. Samtidigt som det sägs att han skulle vilja ta med sig Rodolfo Borrell som sitter som hjälptränare, eller vad vi ska kalla det, City, som tidigare var ansvarig i Liverpools akademi. Om man har lyssnat till vad Arteta har fått beröm för under sin tid i City, så handlar det mycket om hans man-management. Mm. Han tillskrivs en del av framgångarna till att Sterling har utvecklats så som han har gjort, att han har ägnat mycket tid åt att förbättra honom. Om man tittar på det så känns det ju ändå som att Arteta har någon typ av plan, någon typ av tanke för de yngre förmågorna i Arsenal och samtidigt att slussa in underifrån och kunna jobba med de här spelarna och utveckla dem individuellt. Så att det i alla fall finns en plan.
Ja, alltså det jag nästan ser mest fram emot, det är ju på något sätt att nu tar vi för givet att han är en Pep junior, men det Pep gör allra bäst, det är ju dels att bygga upp ett possession-spel som Arsenal i princip har tappat. De är otroligt obekväma med boll, trots att de har liksom ett arv av att vara det laget i England som ska vara allra mest bekväm med boll. Men sen är det också att få alla lagdelar att funka. Alltså, vad är det? City har väl någon sån gammal klyscha att tappar de bollen ska det ta max 6 sekunder eller något liknande.
Det var Mark Hughes som införde den.
Var det?
Nej, det har jag mycket svårt att tänka mig.
Det vore otroligt. Pep har gömt sig bakom Mark Hughes, som är det riktiga geniet. Nej. Och är det något man ser, och det här såg man ju extremt tydligt mot City, så Arsenals försvarsspel, alltså folk läser in kanske lite för mycket. Individuellt sett är det dåligt, men det som verkligen är dåligt, det är ju hur man försvarar som lag. Mm. Och hur man hanterar kontringar, hur man hanterar löpningar från mittfältet och hur laget inte hänger ihop whatsoever i försvaret. Och det med den här säsongen undantaget då City kanske inte varit lika bra på det som föregående säsonger, får man ju säga. Så är det ändå någonting Guardiola har lyckats med i City. Så alla de här, vår Twitterkonto då, som kanske var rattat av mig i den här stunden, han hade lite bråk med, vi har satt profilen Claes Andersson, för han skrev ju att...
Du kallar det bråk riktigt, eller?
Fade. Okej, men fullskaligt krig då, ja. Som Norrbacken säger. För att han menar ju att varför tar man in någon från City för att lösa försvarsproblem? Men City har ju släppt in våldsamt få mål.
Det är extremt få målchanser.
Ja, det är en jättekonstig analys. Alltså att då använda City som ett exempel på ett lag som inte kan bygga försvarsspel. Eller att Arteta skulle komma bärande på en dum försvarsstrategi. Liksom.
Ja. Och utgångspunkten är väl fel också, att de tar in någon för att lösa sitt försvarsspel. Alltså de tar väl in någon för att föra klubben framåt.
Ja, och bygga ett lag.
Ja.
Och då ingår ju allt. Då ingår framförallt att ha en etablerad spelplan. För Emery utmärkte sig var ju att han hade ingen spelplan. Alltså när det gick bra för honom, det han var halvbra på, det var ju liksom att justera matchbilden när matchen väl var igång. Han var liksom duktig på att ta in rätt avbytare och ändra. Men det man såg gång på gång var ju att i början av matcherna såg spelarna jätteförvirrade ut. Eller förvirrade är fel ord, men det såg planlöst ut.
Ja, det är det absolut sämsta intrycket man kan ha av en tränare. Liksom.
Och är något City har haft, så är det en plan. Ibland kanske de är lite för lojala mot den planen, men det har ändå fört dem till att vara ett av Premier League-erans bästa lag i den tiden, om inte det bästa.
Ja. Nej, men det, med hela den där grejen, även om du kan tycka att en tränare har en för defensiv matchplan eller för passiv eller vad som helst, så vill du kunna se att det finns en plan i alla fall. Och det är väl det enklaste som finns, att göra sig av med en tränare som inte klarar av att kommunicera det genom sitt spel överhuvudtaget. Men det som är konstigt med det här är ju att Ljungberg under de, vad hade han, 5 matcher nu? 4?
5 matcher, va?
5.
Att en seger.
Den enkla justeringen som hade kunnat liksom ge honom några procents chans till jobbet hade ju varit att göra någonting annorlunda. Alltså att Arsenal hade uppträtt med något annat karaktärsdrag än Emery. Och det kan ju inte vara helt omöjligt, till exempel att liksom jobba varenda träning på att, just som du säger, hänga ihop kollektivt försvarsmässigt. Mm. I alla fall liksom komma ur matchen mot City med en period av bra försvarsspel. Men det gjorde de ju inte överhuvudtaget.
Det är därför diskrepansen är så stor mellan det Ljungberg säger. För att när Ljungberg pratar efter matcherna så säger han ju precis det här vi har sagt. Liksom. att laget inte hänger ihop i försvaret, att de är alldeles för dåliga i pressspelet, för dåliga på erövra boll igen. Men som du säger, det syns inte riktigt på planen. Vilket, om man är dystopisk då, så tror man ju att det här är en ohjälplig skara lata idioter. Men riktigt så kategoriskt bör man kanske inte vara.
Nej, men jag tycker alltså det finns ju ett problem med rekryteringen av spelare också. Jag tycker ibland att det blir lite bortglömt i det här. Att jag tycker att Arsenal har... Titta på truppen, så är den ju rätt rejält devalverad från vad det var för några år sedan. Alltså, du har både mittfält och backlinje i synnerhet då, så då har de ju varit bra på att lägga pengar på offensiv talang. Men man tar då Pepe som ett exempel, att när du gick in i den här sommaren så... Ja, det beroende på vad som hände med Aubameyang och så vidare, så behövdes det kanske kompletteras lite längst fram i planen. Men de stora behoven av investeringar var ju backlinjen. Och där gick man på tillfälligheten David Luiz istället, som dök upp mot slutet av transferfönstret. Och istället för att lägga de 70 miljoner pund så här på PP, så hade det kunnat klyvas i två och få två riktigt bra mittbackar. Eller i alla fall en bra mittback och en defensiv mittfältare med bättre positionsspel än den alldeles för fysiskt otillräckliga Torreira, så här, som inte hinner dit i duellerna. Och det är liksom där någonstans som jag tycker att, så här, att själva rekryteringen, det där är viktigt att Arteta får då, om han tar jobbet nu, att kontrollen över den av transfermedel måste ju hamna mycket, mycket, mycket mer åt den som bygger laget än den förvirrade människan ovanför honom.
Ja, sen Torreira är ju svår ju, för han, det kändes ju som en perfekt rekrytering när han kom. Och fysiskt otillräcklig, ja, men alltså, det borde han inte vara. Han borde kunna spela Kanté-rollen, men han har liksom inte...
Han hinner inte det. Han är inte tillräckligt snabb. Alltså, läser han situationerna för långsamt. För att det är så här, han är liksom den mest naturliga defensiva ankaret på den här
mittfältet. Ja, men det är det han ska vara. Han köptes in för att vara det.
Precis. Men av så många matcher nu som jag tycker att de har ju inget positionsspel på defensiv mittfält överhuvudtaget.
Nej, och Guendouzi är ju inte heller... Han håller ju inte, tycker jag, för att starta.
Han är också bra offensivt. Liksom. Alltså, han tycker jag ska vara en av dem som forecheckar framför mer då, tillsammans med någon annan. Men jag menar, det är positioner där det var uppenbara problem med den förra säsongen, och man undrar liksom då att ska efter post-missling-tatt här, så liksom ska transfer, alla nycklarna till transferbesluten sitta ovanför Arteta, eller hur hänger det här ihop på något sätt? Så det är väl där den stora frågan landar i.
Ja, jag tycker ju att mittfältet är oroande, för där har man ändå gjort de senaste åren två för Arsenals, med Arsenals mått med stora investeringar som har känts logiska när de gjorde, men som sen har visat sig inte falla så väl ut. Och det är ju först Granit Xhaka och sen Torreira, som var båda rekryteringar som välkomnades och som på förhand kändes logiska, och sen inte fallit väl ut. Och det känns som att för en klubb för Arsenal så blir en sån felrekrytering, den blir så otroligt, otroligt smärtsam liksom. Mm. På ett sätt som det inte blir riktigt för City eller Liverpool. De har råd med några minor, för så pass starka i deras trupper. Medan om man lägger liksom 400 miljoner och säger att det här ska liksom vara navet i mitt mittfält och det inte går, ja, då blir det problem.
Alltså, nu kanske jag har en lite för City-centrifierad bild här, men jag tänker just det på, som du är inne på Noah, med vem som ska ta besluten kring övergångar och sånt. Är Arteta så desperat att lämna det han har nu att han skulle gå med på vad som helst från Arsenals sida? För att alltså, det skulle ju vara dumt, tänker jag, att ta sitt första liksom riktiga jobb
i skarp miljö,
ja,
en stor
och
klubb,
och då sitta liksom i en rävsax från start. Nej, när precis. när du har chansen att ta ett år till liksom under Pep. Jag har svårt att säga att jag förstår lockelsen för Arteta att ta ett stort jobb, men jag tror att han är klok nog att kräva viss liksom bestämmelse.
Vissa förutsättningar. Ja,
för att jag har svårt att säga att han bara skulle liksom lämna sitt vind för våg annars.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att det är rätt. Så här, det, på något sätt så, med tanke på att han har varit så avhållsam här länge liksom, när det gäller då att lämna Pep och den här skolningsmiljön som han ändå befinner sig i, så komma till en klubb som så uppenbart har så stora problem som Arsenal, så vill du ju ha mandat att få ändra på saker och ting när du kommer dit. Så att han kommer nog inte att ha liksom kanske final say på allting och så, men han behöver nog se löften om en transferstrategi som i alla fall hänger ihop bättre än vad han har gjort hittills. Sen en annan del av det här, nu pratar vi om, liksom om en del felköp. De köpen du nämner, Seb, det är ju planerade köp där Arsenal har scoutat och liksom pinpointat honom. Honom behöver vi. Ja. Och det är ju ett grövre problem, men det finns ett annat problem också, att jag tycker fortfarande att truppen till viss del är sammansatt av tillfälligheter också. Alltså du har spelare som har kommit och gått, till exempel Mkhitaryan och andra som liksom har varit stora löneposter där. Jag menar, Özils första tid i Arsenal var bra, men med över tid så har det liksom också varit saknats en plan för hur han ska användas lite grann. Och det är samma sak med Lacazette nu, som Ljungberg helt och hållet förvisade från startelvan. Så att sådär att, ja, vi behöver värva någonting. Vad finns tillgängligt? Och den tanken är så jävla dålig när man ska bygga lag, att den behöver de också komma bort ifrån.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain.
Svep-nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Ja, vi ska svepa fötterna undan.
Ja, just det.
Bort. Jag tappar bort med det i alla prepositioner.
Baby Yoda har klivit in i...
Baby Yoda kan inte prata. Sluta så obildad.
Ja, men obildad. Jag orkar köpa Disney Plus, ärligt talat. Jag ville bara call you out.
Ja, nej. Disney Plus, där har vi det. Följ med oss i Extra Soden där vi rasar över Disney Plus och den sinnessjukt dåliga planeringen av det, Sverige-lansering. Ja, silly season, va?
Nära anförstående.
Nära anförstående. Snart är det januari, inget. Snart är det jul också. Och sen är det januari. Och då är det silly season. Mm. Petter, vad är det senaste? Du som är nyhetsansvarig i den här podden.
Ja, just det. Är det? Det är ju ett riktigt underbetyg till podden faktiskt.
Pontus Wejnemo som är det då, eller vad?
Ja, det är det väl. Ja. Nej, men så här. Nu är jag så jäkla osäker på namnet. Det är därför jag försöker fördröja det. Men japanen i Red Bull Salzburg som ska göra sin... läkarundersökning på Melwood heter det, va? I Liverpool.
Ja.
Minamino.
Mm. Mm.
Vad vet vi om den här?
Att han var bra mot Liverpool i de två Champions League-mötena.
Och ja. Att han är ett absolut bargain enligt alla som såg de matcherna.
Ja, exakt. Mm. Det är den brittiska pressen väldigt enig om.
Ja, men eller, för jag tror att flera av dem har varit nere rätt mycket i Österrike i år.
Ja, det håller de
med. Alltså de som twittrar.
Eller rattat in... när, jo, men John när de möter...
John Cross är ju ansvarig för Arsenal och Admira Wacker.
Just det.
Ja, så är det. Korrespondent där. Nej, men det snackas väl om 7 miljoner pund, thereabouts. Och det ska vara som en typ offensiv mittfältare, falsk nia, aktig typ. Gissningsvis så behöver de någon typ av rotation på Firmino.
Ja, som har sett lite trött
ut. Och det är därför de plockar in honom. Som alltid, och det säger jag med lite förakt i rösten, så blir det alltid en sån sinnessjuk hype när det är Liverpool som värvar, eller Klopps Liverpool som värvar.
Men Michael Edwards Liverpool som värvar.
Ja. Men, kan man inte ge dem då att de har förtjänat det eftersom alla köp sitter?
Jo, absolut.
Jo.
Jag la ju in att det är med viss bitterhet och förakt jag säger detta.
Ja, det här är en jävla moneyball. Han kommer komma in och göra 14 assist trots att han spelar 5 matcher.
Ja, exakt. Nej, men det är ju rimligt så tillvida att man får gissa. Liverpool, som du säger, har gjort jobbet rätt i så många år här nu med sina värvningar. Och då är det klart man känner att det här är någonting bra. De har ju koll på den här killen. Det är inte så att de, likt den brittiska presskåren, åkte till Salzburg bara "Look at this Japanese fella."
Han är precis som sån.
Nej, men och sen så finns det ju faktiskt en poäng i att i det helt vansinniga spelschema de har och allting de ska vara med i, att de behöver avlastning på Firmino, för han är en ganska central del i hela anfallsspelet. Och det, jag tycker inte att det ser exakt likadant ut de gångerna han måste vara borta. Nej. Så tror de att Minamino kan fylla kostymen till viss del i alla fall, så är det ju en extremt rimlig värvning.
Och det är rätt kaxigt att budgetera för att de ska spela klubblags-VM varje år och behöva skicka barnen till ligacupskvartsfinalen, får man säga. Självförtroende från Liverpool.
Oförtjänt.
Men vi håller med om att det är en super, ett kap helt enkelt.
Jag tycker fallhöjden är så otroligt låg för det här laget. Men jag tänker på att det är så lite pengar.
Det vore spännande om han var deras, om han blir deras Faustino Aspria. Alltså som ändå kom in, Newcastle ledde ligan med 12 poäng när han värvades i januari 96 och fullständigt kollapsade efteråt. Och i efterhand hade hetat från ganska många håll att Aspria liksom totalt splittrade omklädningsrummet mer eller mindre. Han kom in
och sen spelade
och
in par, va?
Jobbig att ha att göra med. Vad har han inte gjort? Det finns ett fantastiskt Blizzard-reportage om honom som, där de Blizzard-supporter åker till Colombia. Det är typ 2 år sedan. Och tillbringar en helg.
Snälla Minamino, kan du inte vara den personen?
Alltså nu är det ju mina fördomar som säger att jag tror inte att den här
killen känns mer träningsinriktad.
Försynta snubben är Tino Aspilla.
Minamino, du får Jag lovar, du får 750 kronor i handen från mig.
Alla varningstecken var där också. Asprey, när han kommer, när han landar i Newcastle så går han, så blir det film, finns det film på när han går i stan på gatorna och det snöar utav bara helvete och han har en stor jävla päls på sig bara. Och redan där är man så här, den här man, släpp inte in den här mannen.
Det är lite Graham Souness av Noah Bachner att direkt anmärka på hur
klädstilen.
Den här unga svarta anfallaren.
Vi pratade innan här om Pablo Escobar, det fanns ju liksom så här typen av.
Och vad var det så, kommer ni aldrig få veta.
Vi får gå vidare också.
Vi är i sillisvepet.
Minaminos lagkamrat Erling Braut Haaland.
Har du talat om honom?
Ja.
Skrivs en del om honom?
Ja, har ju varit en del sur om den här killen. Och mycket verkar liksom av allt att döma, det kommer hända någonting i januari, verkar det som.
Ja, om inte det kommer skrivas minst en krönika på Sportexpressen om att han är fruktansvärt överskattad, bara för att se hur Norge reagerar.
Ja, just det.
Skriven av kickermatchmedarbetaren Noah Backlund eventuellt.
Vi får se. Vad är han? Något typ av kylskåp?
Ja, men något sånt där. Ja. Vi kan spåna lite sen.
I alla fall, norska TV2 som verkar ha hygglig koll på läget säger att det är fyra klubbar som på allvar är involverade i jakten. Det handlar ju såklart om Leipzig som har samarbetat
med... Lägg till en kul ljudeffekt en klubb nu.
Va? Som redan äger honom.
Ja, precis. Och att han bara ska ta liksom det steget över till Tyskland. Deras sportchef bekräftar för Kicker att det finns ett bud. Vi har förklarat vad vi vill göra med honom. Nu ligger bollen hos honom. Norska TV2 uppger att Haaland-lägret, vilket jag gissar hans pappa och eventuellt någon annan rådgivare, ser Tyskland som det mest naturliga steget i utvecklingen.
Klart att alltså ser Tyskland som ett naturligt steg. Är det inte det definitionen av tysk fotboll också? Det naturliga steget för alla spelar alltid.
Jo.
Gå direkt till Manchester United.
Vi kommer dit. Ja. Vi kommer dit. Dortmund är också inne i jakten. Juventus sägs vara intresserade, men att Haaland-lägret inte ser Italien som en bra plats för honom. Och så är det ju då Manchester United. Det är känt att Solskjær efter att Haaland hade haft möte med Dortmund och Leipzig tog en blixtvisit till Salzburg för att prata med honom. Och det har börjat snackas allt mer. Han följer ju tydligen nu United på Twitter och de enda andra lagen han följer är Salzburg och sina två tidigare norska klubbar. Ja, exakt. Så det är väldigt silicisenskt. The Sun pratar om en prislapp på 76 miljoner pund. Alltså vi säger...
Herregud.
Följer du Sportbladet på Twitter, Noah?
Jag började göra det igår. Fönstret öppnar snart.
Make of that what you will.
Runt 900 millar och att de då ska låna tillbaka honom till sommaren. Mm. Allt som allt, det verkar rätt sjukt för lite som Noah är inne på. Har vi sett så mycket?
Alltså, vi har ju sett en målproduktion i Champions League som ändå får ses som något slags objektivt.
Absolut, absolut.
Alltså, kvalitets...
Han har ju något. Ja. Alltså alldeles tveklöst.
Nej, det har han. Och framförallt verkar han ha mentalitet på oerhört hög nivå. Att han slår sig fram på det här sättet så här ung. Det är ju sällsynt att man orkar leverera på det här sättet när man är så pass färsk i gamet. Men det känns ju... Alltså det känns som att alla de här klubbarna kan stagnera karriären för honom. Alla de här klubbarna vi pratar om nu. Ska han in och peta Marco Reus i Dortmund? Det tror jag inte att han gör. Ska han in och plocka ut Timo Werner ur Leipzig startelva? Det tror jag inte att han gör om inte de planerar att sälja honom.
Nej, precis.
Ska Manchester United låta Mason Greenwood, som ju Ole Gunnar Solskjær av allt att döma älskar mer än sin egen familj? Ska de sätta honom som andra fjord bakom Rashford och Martial istället då där? Och peta Greenwood. Det känns ju Greenwood har ju visat, ärligt talat, ungefär lika mycket som Haaland har.
Ja, det känns också att man skulle egentligen behöva se mer av Haaland för att fatta något definitivt om det. Men det känns som att inte risk att han blir en ny Lukaku. Alltså en relativt trög, väldigt stor och stark anfallare.
Han är väl rätt snabb, är inte det?
Jo, än så länge. Men det var väl Lukaku
också? Lukaku är inte jättelångsam heller.
Lukaku är snabb också. Ja.
Alltså känns bara som att det kan bli samma sak igen.
Jag menar också att han har ju trots allt, alltså även om han har imponerat alltså målproduktionsmässigt, jag har alldeles för dålig koll på den österrikiska ligan för att säga var liksom kvaliteten egentligen ligger. Mm.
Men det är väl så, är man tonåring och gör, vad gjorde han, 8 mål eller 7?
På 6 Champions League-fantälla. Ja. Sen är det klart, det är ofrånkomligt så att det är ju sjukt liksom häftigt att som 19-åring göra 8 mål på 6 Champions League-matcher. Men det är fortfarande väldigt mycket det här att det går så fruktansvärt fort nu liksom.
Det är ju lite som att han har gjort ett bra VM. Ja, jag menar, ja, men att, det, att, vad är det för underlag egentligen?
Exakt, det är det jag menar. Att, jag tror för hans egen del så skulle det vara absolut smartast att bara så andas ut kanske. Mm. Och för, de för honom, för Håland kanske det är perfekt att gå nu. Och för Salzburg kanske det är helt rätt att sälja om de kan få 900 millar från honom. Det skulle ju vara otrolig bingo. Men för de andra klubbarna så kanske vila lite på honom för hur, ja, det är fortfarande bara en höst liksom.
Mm. Ja. Ja, ja, men den är, jag tycker mer på, för hans del är det liksom en no-brainer på många sätt att, nu ska jag säga, han har ju fan gjort, han har gjort 28 på 22, ja, den här hösten. Han är på väg att göra 60 mål den här säsongen. Så att det är ju någonting.
Ja, det är klart han har någonting.
Men det är ju, och han är verkligen för bra för österrikiska ligan. Men det är frågan bara för att även om han tar steg, det säger kanske inte så mycket att man är för bra för österrikiska ligan. Vi har sett många spelare vara för bra för holländska ligan och inte har en chans när de kommer därifrån.
Afonso.
Bästa exemplet av alla. Men det är ju fortfarande så att de här klubbarna pratas om då, det känns ju rimligare att han, även om han skulle gå till Manchester United eller till något av de här, att han spelar på lån någonstans då en period. Därför att jag tror, och då att lägga så här, kan, är det rätt sak för dem att lägga? Jag vet inte, jag tänker mer ur klubbarnas perspektiv. Att han går till bästa möjliga klubb är ju rätt givet.
Mm. Ja, nej, vi kommer väl få äta upp den här skiten när han vinner Premier Leagues skytteliga, ja, med att bara ha spelat en vår i United.
När har vi någonsin haft fel förut?
Okej, sen så har vi ju två egentliga tränarrekryteringar i övrigt. Carlo Ancelotti som sägs vara på väg in till Everton och enligt Tancredi Palmeri tar med sig Zlatan Ibrahimovic eventuellt. Där ber jag er om snabba reflektioner.
Jag tror fortfarande att Zlatan slutar med fotboll. Ancelotti tror jag inte, alltså det, jag förstår inte, du sa det innan också, man förstår inte riktigt varför de måste ha honom.
Nej.
Jag känner ju så här.
Everton borde gå efter Farke i Norwich.
Ja, jag håller med. Det som faktiskt var liksom på något sätt smart i Marco Silva-rekryteringen, även om den inte var så lyckad i slutändan, så var det ju att tanken var att man köpte mer än en förvaltare, utan man ville ha en visionär.
En identitetsbyggare.
Ja, som kunde bygga laget. Ancelotti är ju, som vi alla vet, en jätteduktig tränare, men han kommer ju inte komma dit och liksom starta en ny era i Everton. Vilket nog är det laget borde sikta på. Så jättekul om han kommer. Jag tycker det ska vara jättekul att ha Ancelotti i ligan igen. Men man tycker det är samma sak med att det är kul att ha Mourinho i Spurs liksom. Men
Ancelottis bästa jobb de senaste 10 åren har varit att han kommer in efter typ Pep eller Mourinho och tar hand om väldigt, väldigt bra lag redan en stund, som någon sorts terapeut efter att den stora ideologen har lämnat. Men Everton behöver en ideolog snarare, tror jag, som bygger någonting eget.
Ja, nej, men i bästa fall så är han Everton i 2 år, gör okej resultat. Ja. Och sen då?
Jo. Ja, exakt. Och sen då? Alltså, det är ju det. Det känns inte som det finns någon långsiktighet i det här överhuvudtaget.
Nej. Och så har vi ju då Adam
på långsiktighet. Ja, han skrev väl ett 8-årskontrakt med Newcastle, den här mannen, va?
Parts.
Ja. Mm. Men det är väl slut nu? Nu gäller det inte längre.
Nej, kontrakt, jo. Det skrevs på där. Det skrevs på det skulle gå ut nästa år.
Nästa år, ja. Men just nu är han då utlånad till en holländsk klubb, Ado Den Haag. Mm.
Och fortfarande avlönad förmodligen. Nej, han blir fan utköpt av Palace. Just det, vi sparkade inte.
Och detta är ju inte Premier League utan Eredivisie. Men när saker och ting händer kring Alan Pardew så är det liksom lite för bra för att inte ta upp.
Det är därför folk lyssnar på oss, för att få nyheter om Alan Pardew.
Ja, de ligger just nu på plats 17 i Eredivisie. Alltså näst sist. 5 poäng för RKC Valveik. Och 3 poäng från Säker Mark. Inte vunnit på sina 5 senaste matcher.
Nej.
Noah, på vilket sätt kommer Alan Pardew att revolutionera Ado Den Haag, som för övrigt har Pavel Cibicki i laget?
Du får inte kritisera Pardew på något sätt.
Nej, alltså det som jag tror och hoppas kommer hända, det är att det blir en kanonvår. Mm. Alltså att det går hur bra som helst i sommaren.
98-årskontrakt.
Nej, men så han blir sig själv igen här. För nu känns han alldeles för lågmäld och tyst och borta. Så att det vore kul om det gick jättebra för Ado Den Haag, och så kan 2 saker hända då. Antingen att han är kvar i Ado Den Haag och de investerar massa förtroende i honom, så kraschlandar fullständigt nästa höst. Det önskar jag ju inte den klubben. Det andra scenariot är ju att han blir då handplockad tillbaka till Premier League igen, därför att han har gjort ett så fantastiskt jobb i Holland. Mm. Att ingen lär sig av historien.
Att han tätar för sparken, Pardew kommer in.
Ja, herregud vad kul.
Alltså, ja, jag håller med dig. Jag skulle också vilja säga så här en
revival, liksom.
En artikel i maj där han säger så, if Southgate doesn't make it, I'll love the job as the head coach of England.
Han har ju sagt det 1000 gånger redan. Han...
Jo, men det är ju fortfarande roligt varje gång.
Nej, men precis. England kraschar ut ur EM i gruppspelet och det finns bara en man som kan rädda dem.
Mesut Özil. Han har ju haft otur förut med politiska ställningstaganden.
Det vore kul om Kim nu gick in och la in bipljud istället för Özils namn varje gång vi nämner det, för att han censurerade.
Exakt, vi hade tidigare ett samarbete med Bethard. Nu har vi det med det kinesiska kommunistpartiet.
Efter att ha snärjts av en helsidesannons i vår systertidning.
Ja, just det.
Ja, nej, så här är det ju. Han hade otur där med Erdogan. Otur säger jag. Han blev vilseledd skulle jag säga.
Just det. Lurades in i en fälla.
Men sen gjorde han ju faktiskt ett ställningstagande som kändes något mer rimligt av de flesta betraktare. Ni har säkert undgått det här om att den muslimska minoriteten i Kina stängs in i läger som har jämförts med koncentrationsläger. Det pratas om tortyr, det pratas om otidsbestämda fängelsestraff, det pratar om moskéer som stängs och liknande.
Och man kan hamna i dem för att man äger litteratur som uppmuntrar till, alltså som handlar om religionen islam till och med, tror jag. Ja. Så att det liksom är, förföljelsen är på en nivå som ekar ganska otäckt.
Ja, Mesut Özil, troende muslim, skrev om det här på Twitter. Bara mer eller mindre beskrev situationen för den muslimska minoriteten i Kina och fick då motta vad, Noah?
Han fick väl en ordentlig bäsning av kinesiska staten för att han var enligt deras mening då vilseledd av falsk information, påstod de. De har ju länge nekat till många av anklagelserna av vad som händer i de här arbetslägren eller omskolningslägren som det beskrivs som av de flesta som är insatta. Men kritiken mot vad Kina gör med den här minoriteten är ju såklart väldigt enkel att skriva under på. Alltså det är ju varenda människa som påstår sig stå för allas lika värde kan göra det. Det märkliga i hela situationen var ju inte att Kina reagerade på det här sättet. Gör de ju vad som än händer i termer av liksom, vi har ju det färska exemplet med NBA och Hongkong också där. Vem var det först? Det var Houston Rockets tränare, va?
Jag tror det.
Som skrev att han stod solidarisk med protesterna i Hongkong som gör att en hel generation som går in med livet som insats för att slippa lida under kinesiskt diktatoriskt tyranni från kommunistpartiet i Kina under resten av sina liv. Och där det blev en konflikt för att andra aktörer i NBA såg sina kommersiella avtal med kinesiska företag och investerare riskeras där i ljuset av de här kommentarerna. Och det var ju samma sak nu då. Arsenal har ett ganska djupgående, långtgående samarbete med olika sponsorer som är knutna till Kina och kinesiska staten, där Arsenal såg sig nödgade att omedelbart ta avstånd från Özils kommentarer. Och det finns ju massa, det är ju väldigt mångbottnat varför det var fel och konstigt. Alltså det ena är ju att Arsenals förklaring går inte att gömma sig bakom och påstår sig vara opolitiska. Till att börja med pratar man om en klubb som är sponsrad av Visit Rwanda som är en diktatur. Och där pengarna kommer direkt från liksom, deras statliga marknadsföringsbudget mer eller mindre. Det andra är ju att till exempel Hector Bellerin då, som har varit ganska frispråkig i mer eller mindre politiska frågor i sociala medier. Han skrev i samband med valet i Storbritannien förra veckan, fuck Boris, som Boris Johnson och de konservativa, utan att det kommenterades överhuvudtaget av Arsenal. Så att en del politiska budskap kommer man undan med som spelare i Arsenal och en del inte.
Men det är också roligt ju att det här avståndstagandet, det postades ju på kinesiska. Och det fanns ju ingen motsvarighet på engelska.
Nej.
För de vet ju att vilket PR-nederlag eller PR-mardröm det har varit om det sprids på engelska.
Ja.
Ja. Så de vill ju inte riktigt kännas vid det här avståndstagandet heller. Det är ju det som är...
Nej, det är ryggradslöst rakt igenom. Ja. Det är så extremt ryggradslöst. Men vad det gjorde, att den här händelsen är ju så pass... Jag menar, sen har du reaktionerna från Kina i efterhand då, eller från kinesiska staten i efterhand, att... man då dels strök matchen mellan Arsenal och
Manchester City. Ja, de censurerar väl Özil? Alltså,
ja, tog bort hans namn från tröjan så att han spelade utan namn på tröjan. Men den ströks väl även ur tablån
Så som jag förstod det så det är ju väldigt kul att kinesisk statstelevision heter CCTV bara som en sån här dubbelbottnad. Men att, liksom, att de kommer att ta bort alla matcher med Arsenal där Özil medverkar ur tablån. Alltså,
ja, och dessutom så stängdes väl hans konto på Weibo ner, va, som är den största liksom, sociala medieplattformen i, eller nätverksplattformen i för människor i Kina.
Vänta lite, nu fattar jag allt. Ni förstår konspirationen bakom. MRI tog Peter Özil. Han är ju kinesisk spion.
Ja, just det. Där har vi det. Där har vi det.
Det hade varit det. Och så tar han över nu Dailan Yingfang ja. Tillsammans med Rafa
Benitez. Nej, han tar över kommunistiska partiet såklart. Och ingenting händer, Kina. Ingenting händer. Det är total status quo.
MRI tar över. Och plötsligt så råder total disorganisation ja, i hela Kina.
Man ser i FN-mötena. De har ju ingen plan.
Nej, de har ingen plan. De kommer bara in och springer runt 11 pers. Ingen annan plats.
Så gör de jättebra för oss i en månad och sen ja. Bara kanske ja, fotbollshumor hörni. Ja. Men det sjuka i det här var ju är ju då att det som är intressant framöver är ju att det startade en ganska stor diskussion om hur fotbollsklubbar ska förhålla sig till Kina. För under rätt lång tid så har det ju varit nu, det är ju av naturliga skäl väldigt populärt att liksom engagera sig med kinesiska bolag och liksom pengar från Kina har varit otroligt bra för många Premier League-klubbar till exempel, men även andra stora idrottsorganisationer. Men att det då plötsligt kommer till ett pris här. För att så här, jag vet inte om ni såg det som Köln då, du läste om det precis när vi gick in. Du kan ju dra det kort vad som hände.
Ja, nej men att Köln som har samarbetat med en fotbollsakademi i Kina... Jag tror inte att det var så mycket mer, det var värt i runda slängar 20 miljoner kronor för Köln som är en av lite mindre klubbar ändå i Tyskland. Så att,
det är Podolskis moderklubb.
Exakt. Så att för dem är kanske inte pengarna obetydliga. Men det var ändå att dra sig ur samarbetet med motiveringen klubben kan inte stötta en sådan brutal diktatur.
Ja.
Och det är ju ett annat ställningstagande än Arsenals.
Ja, det är ju ett enkelt ställningstagande också. Att sådär. Men däremot så blir det ju då den här, kommer med den här skiljelinjen igen. Att sådär, okej, vilka frågor ska klubbarna ställa upp på och inte? Alltså de kan nog inte längre...
Hur ska man göra med alla de här Mellanöstern-samarbeten ja. Som alla klubbar är?
Ja, det blir där du hamnar. Liksom. Som när Pep sitter med sitt självständighetsband från Katalonien och säger att han står för allas lika värde. Mm. Och som, samtidigt är han liksom då ambassadör för... Förenade Arabemiratens politiska buktvättning i västvärlden. Det går ju inte att förena på något sätt. Du kan ju inte påstå att din utgångspunkt är alla likas värde på det sättet.
Eller att du
är opolitisk.
Nej, det avseendet är en fullständig hycklare. Det är ju liksom inget snack.
Nej, och så här har du ju Arsenal då till exempel. Kronke som är största ägaren som skänkte, vad var det, 10 miljoner dollar till Donald Trumps presidentkampanj förra gången. Mm. Men alla de här människorna, aktörerna i de här klubbarna, det är inte liksom ett politiskt vakuum. Det kommer aldrig bli det heller.
Nej.
Och det tyckte jag väl typ att det här Özil-affären på något sätt då, illustrerar på ett ganska bra sätt. Att Arsenals liksom fåniga försök till parering slog bakut på ett sätt som gör att de har ju lemlästats i medier av hela världen för sin liksom sätt att hantera det.
Alltså bra sagt Noah. Problemet är att vi är ju köpta av Kina numera. Så ni kommer ju alltså lyssnarna har ju bara hört ett långt bip i 3 minuter nu.
Ja alltså vadå? All mjukvara i Sverige är väl typ mer eller mindre som går till all liksom, är väl typ kinesisk äg. Liksom.
Ja, kommer stå män och bara titta på oss när vi lämnar bygget här sen.
Vi dog för att vi stod upp för det rätta.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
Vår fina matchgenomgång. Alltså jag har så svårt att komma igång med den här. Ska vi bara gå in på matchen? Jag orkar inte med något töntigt litet intro på varje segment.
Vilket självhat.
Det är ju ingen som har tvingat det heller.
Att ha töntiga små intron, inte det liksom det.
Nej, men övergångar och allt det där. Okej, vi gör så här. Vi snackar lite om Moises Keane som ju på kort tid har blivit väldigt, väldigt kontroversiell på många sätt. Först blev han ju, vad vi tyckte var oskyldigt anklagad för att vara en strulpelle. Sen visade sig att han var en strulpelle. Han kom inte till träningar, fick böter. Och nu så måste det väl här vara, jag har kallat det nya Eboué-bytet. Att liksom ta ut en kille. Jo men alla säger det här. Alla, ni vet att alla säger det här.
Oh,
att ta in någon och sen ta ut honom igen. Kort tid på. Jag tror Eboué var mot Wigan. Traffic share 28 minuter.
Jag har absolut inga problem med att man byter in utspelare. Det sjuka här var ju snarare Fergusons hantering av det.
Mm.
Och att han skulle statuera någon sorts hard man-exempel, tyckte jag.
Exakt. Mot då Moises Keane. Som...
Jag tycker bara det är förnedring. Alltså jag tycker det är så jävla fult. Alltså för att så usel var han ju inte i sitt inhopp ändå. Liksom.
Nej, det kan man kritisera Ferguson för att han gjorde fel analys av bytet. Alltså att det borde tagit av någon annan istället. Ja. Och det kan jag hålla med om också. Men själva principen att byta in och utspela det är otroligt tabuiserad. Alltså du får inte göra det.
Jo, absolut.
Och det
absolut,
tycker jag inte, det tycker jag är konstigt.
Ja, så kan det absolut vara. Och det kanske borde bli mindre tabu att liksom, okej, okay, jag gjorde en justering, den funkar inte. Vi tar ut det igen. Ja. Jag borde ha gjort det här istället. Det kan jag hålla med om. Men det här var ju som sagt ett statement mot en...
Kölhalning.
Mot en spelare som redan verkar vara... lite kollisionskurs med klubben, så ja, det...
Ja, men, och det är det som är det sjuka, att i ett läge då där han eventuellt ville då säkra en poäng mot United eller jaga ett mål, så använder han två byten egentligen för att bara köra över den här killen. Ja. Och när man... Jag kan hålla med. Om det inte funkar men inhopp hade tagit in, ja men ta ut honom igen, men då måste du någonstans, för att det är ju förnedrande för spelaren oavsett... Då måste du ta dig till, alltså ta honom till och förklara. Jag gjorde detta därför att det här. Men jag tycker Duncan Ferguson att han bara liksom, han tittar ju inte ens på honom.
Nej, men det känns så omodernt ledarskap på något sätt. Att så här att, okej, men tidigare, man kan prata mycket som helst om kravställan och vem som har vad som krävs för att spela på den här nivån och inte, och att man ska kunna hantera då att besvikelse på det här sättet. Men jag menar, det är också en management skill på något sätt, att när en spelare går av i det läget då, att stå beredd med öppna armar och förklara och visa lite värme och självförtroende till spelaren att, säga att det här handlade om taktiskt, bla bla bla, jag ville ha det här istället, det var mitt fel, jag borde inte ha bytt in dig, för han underkänner ju sig själv som byter ut sin egen avbytare på något sätt liksom, att så här, det är ju, han missträffade fel första gången. Så ja, nej, det var väl det som jag tycker är konstigt, att han står där med armarna i kors, sitt Everton-svettband på ena handen och Howard Kendalls klocka på den andra. Vilket stämmer. Och liksom tagit av sig kavajen och går ut i regnet. Nickduellernas konung liksom är tillbaka. Vad fan jobbar du inte för? Och sen inte ens kasta en blick på honom när han går av. Och då har vi en spelare som vi vet att Everton förmodligen scoutade jävligt dåligt när de köpte. Därför att det fanns problem redan i Juventus, och han har haft problem hela hösten med disciplin och andra saker. Och de har varit besvikna på hans inställning och har kommit sent till möten och olika saker. Ja. Så de gör ju inte sitt bästa för att förvalta tillgången heller på något sätt.
Nej, och dessutom snackar jag om Everton, att lägga ut så mycket pengar på en spelare är ju liksom, det är en stor investering. Och det känns som att det är så dåligt förvaltat.
Man kan använda Moise Keane som ett argument för att den här trendrekryteringen de håller på med nu kommer misslyckas. De vet inte vad de håller på med.
Nej.
Det är liksom, de har ju lagt enorma pengar på spelare.
Jeremina, efter ett bra VM, som egentligen inte var så bra, utan han gjorde bara en massa mål.
Iwobi, vad kostade han?
40 miljoner, va?
Ja, men det var fullt logiskt. Vilken nytta.
Ja, det är nog fortfarande sommarens sjukaste.
Ja, det är så knäppt alltså. Det är en riktig... Och deras bästa spelare är ju typ konstant Calvert-Lewin och liksom deras egna produkterna.
Luka Din har de väl lyckats rätt.
Ja, och CDB ser bra ut också. Ja.
Men
princip så är det liksom hit and miss verkligen.
Ja.
Nu kör vi ett swoosh här, va? Spurs tog ännu en seger under Mourinho. Ser onekligen ut att vara frid och fröjd. Petter, ta tillbaka allt du har sagt om den rekryteringen. Det här är framtiden. Inom 7 år så har han vunnit ligan.
Inom 7?
Ja. Det här är klassisk programledarteknik. Säg någonting du inte tror på för att provocera för en reaktion.
Ambitiöst. Ja. De var ju dåliga. Tottenham i den här matchen och hade ganska mycket flyt att få med sig 3 pinnar härifrån.
Vertonghen på övertid.
Ja.
Han hade fått åka mot Traoré några gånger innan han väl gjorde det där målet.
Nej, det ska jag dock säga, att det kan vilket försvar i Premier League som helst råka ut för.
Traoré som är bäst i världen var 10:e match kanske.
Ja, alltså i år är jag ju bäst i världen mycket oftare än så.
Fjärde match.
Jag har en polare som skickade, jag har inte kollat upp det själv, men han sa att han har liksom orsakat... Vad fan skrev han? Var det jag måste dubbelkolla det här. Men alltså, de har ju spelat ganska många matcher i och för sig, Wolves, i och med att de har varit i Europa League också. Mm. Men de har ju flyttat upp honom från ytterback till
någon slags winger.
Ja, precis. Uh-huh. Han spelar ju högre upp nu liksom.
Men nu kommer du säga att han har orsakat mest frispark i den här ligan.
Nej. 24 gula kort på motståndare.
Jo, absolut. Ja. Men det har väl aldrig... Absolut, att han är en tricksy winger. Det har väl aldrig varit uppe för debatt. Utan det är väl snarare, har han liksom slutprodukten?
Ja, men om du alltid blir fälld så kommer du ingen slutprodukt.
Nej.
De måste dra på sig varningar för att stoppa honom.
Ja.
Men det har ju kommit slutprodukt i år också.
Jo, absolut. Absolut.
Men det problemet för honom... Jag såg Michael Richards satt i Match of the Day och pratade om honom. Han var ju
det här med killen som kunde det med slutprodukt.
Han var ju i... Ja, jag var ju i Aston Villa med, tror jag det är sant. Ja. Hon sa att då på träningarna så visade de alltid yttersida för att han kunde inte slå inlägg. Mm. Att inläggen var för dåliga. Men till slut märkte de att fan, vi måste börja styra honom inåt för att han har börjat lära sig slå inlägg nu. Mm. Och nu är han ju bra på skjuta också. Mm. Att, så här, att han har liksom lagt sig till med, han har tränat sig bättre på något sätt. Jag tycker han ser bra ut som helst. Jag tror han kommer nog gå därifrån snart.
Ja, alltså grejen är att hans, oavsett nästan så är hans rena spetsegenskap, han blir ju lite som att du kastar in en Andy Carroll som inte drabbats av 71 miljarder skador på topp sista 20, för att det kommer ju hända någonting.
Ja, det är fysiskt ohanterlig spelare.
Ja, liksom. Och det är ju det där man tror är, jag tycker att man alltid har sett, även när slutprodukten har fattats, så är det så här, ja, om inget annat funkar, ja men släng in honom, för det kommer liksom hända någonting. Ja. Han kommer ju slå sin gubbe med fart eller teknik eller bara en råstyrka. Ja, liksom.
Du rör om matchbilden på något sätt.
Liksom. Ja, men du kommer få en effekt utav honom. Och alltså att ha den X-faktorn är ju värd saker i fotbollen.
Ja, och framförallt alltså, så här, frontlinjen med honom och Jimenez och Jota är ju nog så bra så för att sluta topp 4 egentligen. Ja, alltså, det är väl andra delar av det laget. De behöver väl kanske styra upp Connor Cody och någon av sina mittfältare för att det ska liksom lyfta ännu mer. Ja. Men det är ett bra lag, Wolves, så de borde ha vunnit i den här matchen egentligen. Ja.
Jimenez, som i den här podden kallades för ett one season wonder.
Nej,
nu, Pontus, eller?
Nej,
av det var, av mig.
Nu gör ni om historien där. Ni måste ändå
förstå. Jag erkänner ju, det var jag som kallade
honom. Men vi sa så här, om någon i Premier League är ett one season wonder baserat på förra säsongen, vem är det då? Och då så drog vi fram honom.
Ja, men det är ju inte Micho-nivå vi snackar om liksom.
Nej.
Spurs, jag tror Spurs också att de slättar över sina prestationer med de här resultaten nu. Det är ju inte jättebra långsiktigt för dem alltså. Det är, de behöver spela bättre.
Och kommer vi se det?
De har framförallt tappat sitt passningsspel. Alltså, om ni går och tittar på den här matchen också. De har inget naturligt flyt i passningsspelet alls.
Bournemouth hade 4 raka förluster när de kom till Stamford Bridge och tog en seger mot ett Chelsea som visar att utanför liksom den här topptrion, där även City har i och för sig fallerat, så det finns inget lag som är intresserad av att spela bra fotboll konsekvent i den här ligan.
Nej.
Det gör jag inte det. Men vi trodde att Chelsea skulle kunna vara, okej, men de kanske har någonting som United och Arsenal och Spurs saknar. Utan, men nej, nu är det 3 förluster de senaste 5 ligamatcherna.
Ja, 4.
4?
Ja, 4, förlåt. Det ser tufft ut.
Ja, plötsligt. Men det var liksom, det är svårt att, eller jag vet inte exakt vad liksom det är som har gått fel, men det är ganska rimligt att exakt så bra som det såg ut
skulle det inte kunna vara i
säsongen. Nej, exakt. Och det är lite, det är så här en gammal sanning, men det är ju väldigt många spelare som är oprövade på den här nivån långsiktigt, tränare som är oprövade på den här nivån långsiktigt, att det här skulle liksom bli ett enda långt segertåg från början, var ju ganska ambitiöst.
Ja, vi hade en kille som Tammy Abraham som kom från Championship och sen såg ut och typ kunna reproducera sin form från Championship. Och
ja, men alltså, Mount James, också. Tomori, Abraham, alla de där har ju inte spelat Premier League förut.
Nej.
Och Lampard har aldrig tränat ett Premier League-lag. Nej. Och så har de Champions League vid sidan av, där de ändå togs vidare från gruppen. Exakt. Och de ligger 4. Så att, som helhet tycker jag Chelsea gör en bra höst. Alltså, jag tycker inte man kan hålla dem emot
nej. Alltså, de gör det jättebra. Jag tycker det också, liksom inte då kunnat, fast de ändå kunde värva spelare under sommaren, så får man ju säga att det är med beröm godkänt. Men det var ju mycket, det kändes som, på tal om det här att det går så himla fort, 10 matcher in på den här säsongen så var ju Lampard liksom ett geni och han är liksom the new shit, allting. Man måste nog avvakta lite.
Och alltså det han har visat redan är att han kan bygga bra anfallsspel. Det de inte klarar av än så länge är att bygga försvarsspel. För att den här matchen kunde de ju ha vunnit också. Det var ju i synnerhet målet Bournemouth hade. Annars var det Chelsea som hade de bästa chanserna.
Jo.
Men det man vill ha är mer robust defensiv. Du kollar väl efter mittbackar i januari, för att vare sig Christensen eller Rydiger ser ut att hålla riktigt. Utan det är ju Tomori som håller när han spelar hittills. Men de behöver, och Zuma håller ju absolut inte. Så det är ju, men får de värva en eller 2 mittbackar i januari, så kommer det nog växa till sig under våren. Jag har inte stora växlar av att de har förlorat 4-5 matcher nu.
Nej, alltså jag tror också långsiktigt är bra. Det var som vi var inne på med Arteta diskussionen innan, att man ser i alla fall att det finns en tanke om plan, om alltså en vilja att röra sig på
spel
det. Ja, exakt, från Lampard. Och det är ju det är ju goda tecken långsiktigt. Absolut. Liksom. Sen så rent så resultatmässigt, hur de kommer att klara sig under julperioden med lite stukat självförtroende, det kan ju fortsatt bli jobbigt när man får någon slags vila här. Men
ja. Ja, det är väl det. Men samtidigt tycker jag att de har bredd också. Alltså det med att de har så många ungdomar som kan kliva in överallt hela tiden.
Men nu måste ju snart vara slut. Alltså nu är vi nere i den riktiga, alltså vitessbänk ska hoppa in liksom.
Ja, fast, men det fortsätter ju komma nya snubbar hela tiden liksom. Så man fattar liksom inte var de hittar dem någonstans.
Nej, det är ju vitess ju. Ja. De har haft 50 man på lån där.
De vill ju, det de är ute efter är väl Nathan Ake va? Nu. Mm. De har en buyback-klausul på 40 miljoner pund på honom från Bournemouth. Som de är väldigt sugna på. Han är ju, det är ju flera lag ute i Europa som vill ha honom också. Mm. Som jag tror bland annat i Spanien. Sådär. Så att, det är väl en bra grej att aktivera för.
Vad tycker vi, sista med Chelsea, vad tycker vi egentligen om Willian? Alltså, han är 31, han är bra. Men hur ska klubben resonera kring honom? Ska man börja liksom gå vidare från honom? Trots att han är så nyttig i det här laget, trots att han gör liksom flesta assist i laget, skapar mest chanser, eller? Jag tycker Willian är typ under 2010-talet i Premier League en av liksom de svåraste spelarna att på något sätt säga någonting enhetligt om.
Men han har varit väldigt typisk Chelseas fluktuation, har inte det? Ja. Att sådär att i perioder med rätt tränare i rätt tidsera så är han, precis som Hazard var, jättebra.
Ja.
Och så han kan gå från mästare till bottenlags spelare på en halv säsong, liksom, mer eller mindre. Men jag tycker han har gjort en av sina bästa säsonger i Chelsea.
Jo, ja. Han har väl det. Då säger vi att vi ger honom,
ja, behåll honom.
Vi ger honom några år till.
Ja, nytt kontrakt.
Kort matchgenomgång idag. Men det känns inte som att vi behöver nämna att Liverpool vann igen.
Nej.
Och att Kevin De Bruyne är planetens bästa spelare.
Vad var det jag sa innan? Nämn inte det där.
Nej, jag säger det. Vi behöver inte nämna hur bra Kevin De Bruyne är och att han fullständigt korsade Arsenal. Det finns ingen poäng.
Chris Wood vann många dueller mot Newcastle. Mm. Det var nog den sämsta fotbollsmatchen.
Får jag berätta ett av mina absoluta favoritminnen med Chris Wood? VM 2010, ja. Andra gruppspelsmatchen mellan Nya Zeeland och Slovakien.
Ja.
Chris Wood börjar på bänken, hoppar in. Chris Herrenstam i SVT:s kommentator säger: Chris Wood som är känd för att göra spektakulära mål.
Mm.
Mm, och jag blev lite så här, men vänta nu här. Är det så att han liksom verkligen har grottat ner sig i det här? Gick in och kollade liksom hans Wikipedia-sida och sånt där. Det var ju väldigt länge sedan då.
Mm. Han gjorde mål överhuvudtaget då på den.
Han hade gjort ett. Och det är möjligt att det var spektakulärt. Det har jag ingen aning om. Men vid det tillfället hade han liksom...
Men det är spektakulärt att han överhuvudtaget gjorde mål. Liksom. Oj, kolla där. Chris Wood gjorde mål. Vad spektakulärt.
Jag tror inte han gjorde mål i den matchen.
När jag ser han gick obesegrad under det VM.
Ja, det var 3 oavgjorda va?
Chris Wood, han ser ut som att han har muskler i hela ansiktet.
Jo, precis. För att nu kollar jag på Wikipedia-sidan igen. Liksom, detta kollar jag under senior career då. Så 2010 så befann han sig i West Bromwich Albion.
Ja.
Totalt mellan 2009 och 2013 så spelade han 21 matcher för West Brom och han var utlånad ett antal gånger där. Men 2010 i alla fall hade han gjort ett mål i sin seniorkarriär i West Brom. Och det är möjligt som sagt att det var spektakulärt, ja. Men jag ifrågasätter det. Så det är mitt favoritminne med Chris Wood.
Kan jag bara med vilket är ditt favoritminne med Chris Wood?
Ja, det är nu den helgen då, när han...
Nej. Han vann
golvade Federico Fernandes och så tryckte in hörnan efteråt.
Ja, vi har Burnies enda svenska fans har faktiskt skrivit till oss på Twitter och skällt ut oss en gång. Vilket var kul. Så han, eller hon, nej det var han tror jag, har jag anledning att göra det igen. Jag har lite personliga nyheter här, apropå Chris Wood.
Så här börjar allt som innebär att man är på väg till Athletic.
Ja, i princip.
Som personal news. Ja.
I princip. Nej men så här är det. Jag har slutat på Expressen. Eller jag har sagt upp mig på Expressen. Och jag vet att ni utgår från allt jag säger är nonsens och påhitt och troll. Och 99 fall av 100 så har ni rätt. Men det här är faktiskt sant. Så jag kommer tyvärr lämna Kick & Rush. Och det här är alltså inte ett skämt. Stå inte och le, för ni vet att det här är sant ju.
Vi vet ju inte om du lämnar Kick & Rush eller inte.
Nej.
Jo, men okej. Men jo, jag har sagt upp mig på Expressen, så jag kommer nog behöva lämna Kick & Rush. Ledningen lyssnar inte på den här podden, tack och lov. Men jag tror ändå att det kommer att bli så. Så det kommer att bli en avskedspodd inom kort. Jag vet inte riktigt när. Och som sagt, det är inte ett skämt. Kim, kan du lägga till när du säger att det inte är ett skämt? Som någon slags form av garanti.
Kan du lägga till stråkar i bakgrunden?
Ja, men gör det. Lägg till lite stråkar också.
Det är inget skämt, okej? Okay?
Fast även om stråkarna kommer nu, så det här är inte mitt definitiva avsked. Så jag har inget så här himlastormande känslosamt tal förberett egentligen.
Och skälet till att vi inte reagerar med bestörtning är för att vi visste om det här sedan tidigare. Kan
ja,
vi säga.
Ja, jag skulle inte säga bättre för er två i sändning.
Vi verkar väldigt känslokalla annars som står med armarna i kors och ler båda två.
Ja, tack och lov, vi är inte medium.
Men kan ni bedyra att det är sant bara så att ni inte lyssnar och tror att jag...
Ja, det är sant.
Enligt
ja.
Uppgift är det sant.
Ja, tack Noah för att du har hängslarna på... Även i denna stund som en sann journalist. Kick Rush medarbetare Noah Wachner. Belönad med, har du vunnit något pris?
Nej.
Har du inte vunnit något pris?
Årets byline, va?
Årets byline.
Okej, okay, så Kick Rush har vunnit ett pris. Det är årets byline. Förnedrande, sedan 2012.
På den minst frekventa medlemmen. Och ändå är det hans huvudsyssla.
Vad vann du? Nej, du var nominerad i någon kategori.
Ja, årets printprofil. Men jag förlorade den.
Ja. Jag vann ju pris för efterblivenhet.
Ja, det
årets mest efterbliven artikel. Ja. Som något Real Madrid-fans skrev till mig.
Ja, så då har vi faktiskt vunnit två pris.
Mm. Tre.
Årets byline, årets efterblivenhet.
Fallplats, i alla fall. Var inte i din kategori att du var den enda nominerade?
Jag var den enda nominerade. Årets byline och vann. Ja,
det är bara
jag
så
var
den
även, jag var även nominerad i något annat. Vad fan var det? Som var... någonting med någon bluff för att vara för någonting.
Årets bluff? Det var jag som nominerade.
Nej, det var...
Bra att de fick mina mejl.
Ja, vi tar inte det här.
Nej. Ja, men ja, så som sagt,
otroligt hur mycket vi skämtade kring någonting som inte var ett skämt, för det stämmer ju faktiskt.
Det här är ju faktiskt inte ett skämt. Jag Nej. Kommer att sluta den här podden.
Får man säga vad du ska göra istället?
Jag tänkte återkomma med det.
Ja.
För att det kan ska bli inte till Aftonbladet.
För att det kan bli för mycket skämt om du tar upp det här nu.
Ja. Det vi kan säga ni kommer att häpna. Alltså. Ni kommer
han har börjat följa sin nästa arbetsgivare på Twitter och på Instagram.
Ja, så det är bara gå in där och kolla. Jag började nyss följa Donald Trump faktiskt. Men det är inte han jag ska jobba åt, jag lovar. Så tack för att ni lyssnade den här gången. Och som sagt, det är inte ett skämt. Det är inte ett skämt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.